Fader, kom och låt din heliga ande tala till oss och leda oss och instruera oss. Hjälp oss, Herre, att leva våra liv i den tid som nu är, i en trofasthet till dig. Herre, jag ber att vi skulle få din bild av nutiden och av oss själva. Låt oss tänka och känna som dig. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Jag tänkte prata om någonting praktiskt. Någonting vardagligt. Någonting som har med det normala livet att göra. Inte bara så här abstrakta begrepp som Guds rike och rättfärdighet och sånt där. Jag tänkte prata om de här skärmarna som vi alla mer eller mindre lever med. Som en sorts, ska vi se här. Ja, era ögon följer de färgglada små ikonerna på skärmen. Det var ett litet test där för att se hur beroende ni är av de här skärmarna. Får vi se var vi hamnar någonstans. Men det är ju så att församlingen och förkunnelsen ska ju ta upp saker som finns i nutiden. Vi ska ju ta upp det som är aktuellt. Så va? Och det har väl aldrig varit något så aktuellt som de här skärmarna som kom ungefär för 8 år sedan. Den första iPhonen kom, tror jag, 2010 om jag minns rätt. Och så kom det Android och lite annat efteråt. Och så under kanske 8 år så har våra liv förändrats otroligt mycket. Alltså det sätt varpå vi för livet har förändrats. Kanske mer hos min generation än hos den äldre generationen. Men ännu mer hos den yngre generationen som växte upp. Och det här var liksom en del av vardagen. Och frågan idag blir någonstans. Hur ska Bibeln, eller vad har Bibeln att säga om det här? Alltså, finns det något perspektiv på de här iPads, andra plattor, mobiltelefoner med så här smarta funktioner? Finns det någon liksom biblisk vägledning i det här? Det är det som är ämnet idag. Och jag kommer inte att prata om innehållet. Alltså vi vet ju att vi har tillgång till all möjlig smörja bara genom några knapptryckningar. Jag kommer inte att prata om det alls. Utan just det här, den här elektroniska prylen. Och vad den gör med oss som människor. Så. De sista åren så har ett, två åren, så har det börjat komma fram i media hur de här skärmarna är beroendeframkallande. Människor som bor i Silicon Valley i USA, som jobbar på Facebook och Instagram, man upptäckte att de som jobbar med de här apparna inte låter sina barn använda mobiltelefoner. De som borde vara de mest teknikpositiva människorna begränsade sina barn. Steve Jobs, han som ligger bakom iPhone och iPad, han lät inte sina barn ha en iPhone eller iPad förrän de var 14 år gamla. Därför att de visste, eller de vet, att man gör appar. Och man gör apparna så de ska suga tag i människor så att de ägnar så mycket tid som möjligt åt apparna så att de hinner se reklamen. Och på så vis så får vi reklamintäkter. Det är liksom den ekonomiska tanken bakom. Så det man gjorde var att man kontaktade psykologer och frågade hur ska vi få människor att ägna så mycket tid som möjligt åt våra appar. Och då talade psykologerna om hur de skulle konstruera apparna så att de utsöndrade, eller fick kroppen att utsöndra dopamin, som är kroppens belöningshormon eller något sånt där kanske. i lagom doser så att man skulle dras tillbaka till apparna hela tiden. Och på det här sättet så blev de här plattorna, mobiltelefonerna, beroendeframkallande. Och det här kommer fram nu det sista året tycker jag. Framförallt i somras så började det dyka upp i artiklar i Dagens Nyheter och andra tidningar om det här. Om ni vill ha lite vägledning från ett proffs så kan ni googla på TV4 och skärmberoende. Så finns ett jättebra klipp där från TV4 morgonsoffan eller vad det heter. Om en psykolog där som berättar om hur det går till och vad man ska tänka på. Särskilt i förhållande till plattor och barn och sådär. Vad man ska tänka på. Och det här tyckte jag inte om när jag läste det först. Därför jag märkte ju hos mig själv att jag var skärmberoende. Beroende av mobiler. Så. Och jag tror att jag tillhör en sorts person som blir extra lätt fastnar i sånt här. Det kanske finns sådana bland er som inte alls fastnar i det. Min mamma har inte ens en smart telefon, så hon, för henne är det inte något problem alls. Men ni kanske har barn eller barnbarn eller en make eller en maka som lätt fastnar i det. Så jag tänker att det är aktuellt för alla ändå. Så. Är det så att man blir beroende? Ja, man har ju förbjudit mobilen nu i något badhus här i kommunen. Alltså, föräldrar får inte sitta på bassängkanten och hålla på med mobilen, för då ser de inte om deras barn håller på och drunknar. Därför att hela tiden så dras ögonen till mobilen. Jag pratade nyligen med en mormor som skulle sitta barnvakt hos sitt barn. Som den inte brukade vara hos ofta. Och hon kom dit tidig kväll och sen så åkte föräldrarna iväg. Och sen så tänkte hon, nu ska hon få en härlig stund tillsammans med barnet. Men barnet satt ju bara med sin mobil. Så när föräldrarna kom tillbaka sen så sa hon, nej, det är sista gången jag sitter barnvakt här. Jag fick ju ingen som helst kontakt med barnet. Så visst är det så att det finns någonting i de här som drar oss. Så. För några år sedan så, jag tror det var jul, sonen hade väl fått något nytt tv-spel och dottern höll på med sin iPad och jag och Gabriella satt med varsin skärm. Och så tyckte jag det här var ju väldigt fridfullt, vilken julfrid. Och så la jag ut en grej på Facebook om att ja, titta, vi har upptäckt skärmfrid, kallar jag det för. Och det var så lugnt och skönt liksom, efter all presentutdelning. Alla satt och höll på med sitt i sin lilla värld. Så jag vet ju att det suger i oss det här. Jag kan sitta och kolla på tv och samtidigt öppna den här. För att se, har det hänt något nytt? Är det någon som har likat någonting på Twitter som jag har gjort och så vidare? Det drar hela tiden. Nu skulle jag kunna hålla en sån här rabiat, antiteknisk predikan här om hur farligt det är med teknik. Det är ju lite dumt, för som du sa, jag är insyltad i det här. Jag läser ju programmering. Så jag ska ju sitta och göra såna här appar så småningom. Så jag är inte rabiat, anti eller teknikfientlig så. Men jag tror att vi behöver hitta ett förhållningssätt till de här skärmarna, och jag tror att vi behöver få lite perspektiv på det så. Jag kommer inte säga att kristna inte får använda mobiler. Jag tror inte på att man kan gömma sig liksom i någon sorts bubbla på det sättet. Men vi behöver förstå hur de är. Vi behöver förstå vad Bibeln säger om det här beroendet som finns där. Man skulle kunna säga att mobilerna är 2000-talets brännvin. Jag tyckte det var en fint uttryck. Jag tänker just på mobiler och barn. På 1800-talet Då kunde man doppa snuttefilten i lite brännvin och ge till barnen för att de skulle lugna ner sig och kanske somna och sådär. Det var ett sätt att pacificera dem så. Nappar fungerar ju lite grann. Pacifier tror de heter på engelska. Man stoppar nappen i munnen och så blir de tysta. Liksom sådär. Och idag så ger vi dem mobilen och då blir de tysta. Det är lite 2000-talets brännvin över mobilerna. Jag ville bara ha sagt det. Jag tyckte det var fint formulerat. Så vad har Bibeln med det här att göra? Det är det som är frågan idag. Jag kommer inte säga så mycket mer hälsogrejer, för det kan ni få ifrån samhället. De har ju mycket om hur man ska sköta sig och så. Men har Bibeln något perspektiv på det här? Har Bibeln någonting att säga just kring när någonting kommer på det här sättet och suger tag i oss och gör oss beroende? Och när jag funderade på det här så det var svårt att hitta texter som direkt kunde tillämpas på det här mobilberoendet. För Bibeln den talar till exempel om alkoholism och missbruk av alkohol och att supa sig full på alkohol. Men den säger inte så mycket om just beroendet. Alkoholberoendet hos en alkoholist. Så var skulle jag liksom hitta någon sorts ingång till ett sånt här ämne utifrån Bibeln? Och ändå så tror jag att som kristna så kan vi inte bara läsa samhällets hälsoråd, utan det finns ju, alltså tänk vi att Gud har skapat världen. Tänk vi att Gud har skapat människan på ett speciellt sätt med ett speciellt mål, så påverkar det hur vi ser på saker och ting. Tänk vi att Jesus Kristus dog på korset för att dra in oss människor och bli hans folk. Om vi tänker att vi är ett släktskap av konungar och präster för Gud, så är det mycket mer perspektiv på våra liv än bara det som samhället säger. Så vi måste hitta någon sorts ingång ifrån Bibeln då in i det här. Och när jag satt och klurade och funderade, så var det en text som dök upp, en strof från en text som dök upp, som var från Titusbrevet. Och strofen var: slavar under alla möjliga impulser. Det låter väl som en bra text, va? Det här är från Bibel 2000. Folkbibeln har en lite annorlunda översättning, men det var den här strofen som fick mig att fastna. Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, säger Paulus. När han talar egentligen om att ni ska inte vara så kritiska eller ohövliga mot människor som inte är kristna. För vi var ju själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna. Slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Det är en fin bild Paulus målar upp här. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss, och så fortsatte det sen efter det. Så det här kom och liksom, ja, men det här är ju på något vis relaterat till det här. Slavar under impulser. För det är ju det som händer. När jag sitter och tittar på tv och så bara känner jag måste plocka upp mobilen och kolla, har det hänt något? Har någonting sagt något? Vad har hänt på Facebook? Vad har hänt på Twitter eller Instagram? Så är det ju din puls som kommer och som får mig att göra någonting som egentligen är ganska dumt. För jag tappar ju bort vad jag är i filmen på tv. Så att det blir ju en ganska dum grej det där. Jag är slav under den här impulsen. Under en vanlig dag så får många människor som har mobiler en impuls att ta upp den och se vad som har hänt. Folk kan sitta på arbetsmöten och plötsligt börja bläddra i sitt Facebookflöde Folk kan vara bortbjudna hos någon och plötsligt ta upp mobilen. Alltså man bryter det som är liksom artighet och normalt skick. Liksom. Därför att den här impulsen kommer och driver en att kolla mobilen eller så. Varför talar han om det här, Paulus? Vad är bakgrunden till att han talar om att de var slavar under impulser eller under begär? Då kommer vi in i det som är ett bibliskt ämne som heter begär, epithymia på grekiska. Bibeln säger väldigt mycket just kring begär. Det finns massa undervisning kring begär i Bibeln. Begär är inte det som... Alltså ibland när vi tänker så här, de syndiga begären hör vi talas om. Då tänker vi, det har med sex att göra. Och jag lever inte i en otrohetsaffär. Alltså klarar jag mig ifrån det här med begärgrejerna hos Paulus då. Men det är lite att snäva ner det. Det här orden som begär, lidelse och lite andra såna här ord. I grekiskan så syftar de på våra impulser, vår längtan. Så. Det är ganska neutralt ord i Bibeln. I Gamla testamentet särskilt så talas det om att man har begär efter Gud. Man har begär efter att komma till Jerusalem. Alltså begär är något positivt också. Det är vår längtan. Det är det som saker som dyker upp och sen som får en att göra saker. Tänk inte bara på det här ordet begär som negativt. Jag fick en lust att ta en promenad i solskenet vid lunchen idag, kanske man säger. Och den här lusten som dök upp, jag måste få komma ut i solskenet. Det skulle Bibeln kalla för ett begär på ett positivt sätt. Jag fick ett sug efter blodpudding, om nu någon kan få ett sug efter blodpudding. Det är liksom ett begär som dyker upp, en impuls liksom. En liten längtan sådär. Jag känner för att ta en dusch. Eller, jag längtar så till ny hem. Det är en liksom längtan, en impuls som dyker upp. Som driver en till någonting. Att ta sig fram och boka en plats på nyhemskonferensen i sommar. Positiva saker. Epithymia, begär, kan också vara när man fylls av irritation. Alltså en stark känsla av irritation som man vill liksom fräsa ifrån. Eller avundsjuka. Avundsjuka som får en att prata nedlåtande om en person. Eller behandla en lite nedlåtande sådär i ett sammanhang. För man egentligen är avundsjuk. Det är en känsla som dyker upp. En impuls som driver en till att göra något dumt. Ni kanske har varit med om att ni har en gnagande begär efter ett smycke. Det där som såg jag i affären. Det där vill jag köpa. Eller en jacka, eller en bil, eller en gitarr som bara liksom går där och det drar igen. Och rätt var det så, nu slår jag till och så köper man den här grejen fast man egentligen inte borde satsa pengarna på just den grejen just då. Det är ett begär som dyker upp på det sättet. Det är neutralt alltså, det här med begär är något Gud har gett oss. Det är någonting som finns i kroppen, det är naturligt. Det är det som gör att man stiger upp på morgonen. Om det inte är av plikt så är det därför man ser fram emot någonting. Man har ett begär efter någonting. Och det driver en framåt. Så vad säger då Bibeln om begär? Om mobilerna är kopplade till våra begär. Och begären är neutrala. Vad säger då Bibeln om det här? Vad är undervisningen i Bibeln? Begär inte onda eller goda. Men de är vilda. Våra begär, våra impulser är vilda. På så vis att de inte är intelligenta. De tänker inte vad blir konsekvenserna av det här. De bara dyker upp. De är som en del av vår djuriska sida så att säga. Jag längtar efter att gå ut i solen nu på lunchen. Det bara dyker upp så där. Sen måste jag ju fundera på, ja men har jag tid? Kommer jag att missa ett möte? Om jag bara följer det begäret så kan det ju leda till dåliga saker. Därför att den här begäret tänker inte. Den bara händer. Så. Det är en naturkraft hos oss. Det är som en odresserad hund. Om ni har sett odresserade hundar någon gång. Irrationella, de bara följer instinkt och tänker inte alls på konsekvenserna. Så. Och Bibeln säger så här om begären. Det här begären, de är vad de är. Det är liksom inte så mycket att göra åt dem. De dyker upp. Men ni måste lära er att tygla begären. Att dressera begären. De är en kraft som kan få oss att agera på ett bra sätt. Det får oss att göra saker. Men de måste tyglas av oss. Dresseras av oss. Och det är när de inte tyglas som de kallas i Bibeln för de onda begären. Det är när man låter begären löpa fritt som de leder fram till destruktiva, dåliga saker. Så det här ungefär är en del av Bibelns undervisning kring begär. Vi har dem, de är naturliga, de är bra, men de måste tyglas, annars så skadar de. Så. Därför kan Bibeln tala om självbehärskning. Kolla på de här två texterna. Oj. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Om du får den helige ande av Gud så är det för att du ska kunna behärska dina impulser. En människa som är fylld av den helige ande följer inte impulserna blint, utan behärskar sina impulser, dresserar dem. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan en kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag tror att engelskan använder ofta self-discipline, alltså självdisciplin. Så. Paulus var en kontrollerad människa. Han följde inte allt som hände, han tänkte först och agerade sen. Oftast, inte i början på Galaterbrevet, men annars så gör han det så. Dessutom är det så att det händer någonting speciellt när vi blir kristna. Om ni kommer ihåg den första texten där. Den. Vi var ju också en gång själva dåraktiga och olydiga, vilsegångna, slavar under alla möjliga impulser. Det händer någonting i samband med att Jesus dör på korset. Judarna innan korset drevs också av alla möjliga impulser, av begären. Begären var starka hos dem. De hade svårt att stå emot. De fick lagen ifrån Moses som skulle försöka reglera det här. Men det var svårt att stå emot de här starka impulserna. Och då, som en grundläggande del av Romarbrevet till exempel, så är det så att när Jesus dör, uppstår, stiger upp till himlen, så utgjuter han den helige ande över alla hans efterföljare, som blir en kraft så stark att man kan stå emot de här starka impulserna. Och det här är också en del av undervisningen om begären. Att på något vis så har den heliga ande gjort det möjligt för oss att inte vara slavar under begären, utan kunna vandra och göra Guds vilja. Inte på ett perfekt sätt, vi gör alla misstag, men jag tror att det finns mer kraft här än vad vi förstår. Att Gud vill helga oss och bryta begärens makt över oss. Och det här är också en del av Bibelns undervisning om begären. Att Gud har gett oss en helig ande till att dressera, till att tygla de här känslorna hos oss. Så att vi blir välavvägda människor som gör det som är riktigt, som släpper fram begären på rätt sätt. Använder begären som en kraft, men inte som... Alltså, frågan är lite, är vi slavar under begäret eller är begäret slav under oss? Det är liksom de två alternativen så. Så vad betyder det här nu för våra mobiler och allt det här? Hur leder det här oss till hur vi ska agera med de här skärmarna? Om vi ska dra ihop det här. Jag tror att det är så här vi ska tänka. Jesus Kristus utgör den helige ande över oss för att ge oss en kraft att inte vara slavar under begären. Alla möjliga begär. Och det gör han för att vi ska kunna leva för Gud. Ska vi se om jag hade en sån text här. Nej, hade jag inte. Alltså, när Gud frälser oss så är det inte för att vi ska bara komma till himlen. Det är för att vi ska leva för Gud. Vi ska liksom vara hans folk. Vi ska vara hans tjänare. Det finns en massa saker Gud vill göra med våra liv. Och det är svårt om man hela tiden dras inombords av olika begär. Om vi hela tiden distraheras bort ifrån det som vi är ämnade att göra. Gud har utveckling åt oss. Han vill att vi ska utvecklas som människor. Utvecklas som hans tjänare. Växa i Kristus. Alla de här grejerna som man kan läsa om i Bibeln. Alltså han har ett helt schema av saker som han vill göra med dig och mig. Och för att klara det här så får vi inte vara slavar under de här impulserna som dyker upp. Av olika slag. Och här kommer det här med skärmar in. Alltså skärmar. Även sådana här streamingtjänster som Netflix och det här. Ni vet när all världens underhållning blir nästan gratis för oss. Det är det som har hänt idag. Vi betalar inte längre 100 kronor för en biobiljett. Vi betalar 100 kronor i månaden för att se hur mycket film som helst. Det här är ju någonting som är vilseledande. Som är distraherande för oss. Och som hela tiden drar oss. Vi blir människor som styrs av de här begären som hela tiden poppar upp inom oss. Så vi inte kan utvecklas och göra det som vi är tänkta att göra. Och jag tror att det är det, för att runda av lite grann, som är problemet när vi är skärmberoende. Vi behöver stoppa det här beroendet. Vi behöver vara medvetna om det. Vi behöver kanske avinstallera Facebook helt. Bara kolla på det någon gång per dag på datorn när man kommer hem så att säga. Man behöver inte kunna kolla det hem. Så man behöver vidta vissa åtgärder som Jesus säger. Hugga av dig armen om den förleder dig. Det är en väldigt bra princip så. Men det finns en text till här som drar hem det här som jag sa nu på slutet. Det här är hämtat ifrån Lukas, det är hämtat ifrån liknelsen om sådden. Ni vet, en såningsman går ut och sår och fröna hamnar på 4 stycken olika jordmåner. Och på den ena så dör det av torka, så på den andra så växer upp tisslar och kväver det. Och sen så kommer det fåglar och äter upp det. Och det sista så får det växa upp och bära frukt. Det är det som är målet med sådden då, va? Och sådden är Guds ord. Och lärjungarna sitter där och fattar ju ingenting. Vad pratar han om jordbruk här? Vi är ju fiskare. Och efter ett tag så går Jesus med på att förklara det här för honom. Och så säger han att varje jordmån är ett visst sorts hjärta som Guds ord kommer ner i. Och beroende på hur hjärtat tar emot det så kommer det att växa och bära frukt, eller så kommer det växa lite grann och dö. Och så har han just det här med tistlarna. Där han säger att det som föll bland tistlar är de som hör ordet, men som allt mer kvävs av livets bekymmer. Tänk på det i en juletid nu här. Rikedom, eller jakten på rikedom, och njutningar som drar i våra begär hela tiden. Och aldrig bär mogen frukt. Så att de här sakerna är ett hot mot Guds plan i våra liv. En distraherad människa växer inte. Vi behöver göra oss av med begären. Och det är så mycket idag som bara väcker begär hos oss hela tiden. Efter en massa saker. Och de här begären tröttar ut oss. Och vi blir trötta, vi orkar inte vara kristna. För vi är så trötta av allt som sliter tag i oss. Vi behöver befria oss ifrån det här. Så att vi kan låta Guds ord bära frukt. Vet ni, Bibeln är tråkig idag. Jag har ju varit bibelskolelärare i många år. Och det är svårt att få unga människor att läsa Bibeln. Och han som hade varit lärare ända sedan 70-talet, han sa det att ja, när ungdomarna kom på 70-talet, då hade de en massa bibelkunskap och massa frågor och var så sugna på att läsa Bibeln. Och idag så kommer de och Bibeln är liksom ett straff, någonting jobbigt man måste ta sig igenom. Så, va? Varför blev det så? Därför att njutningar har gjort Bibeln tråkig. Så vill du att Bibeln ska vara spännande så måste vi liksom rensa bort alla begären. Eller tygla dem så att säga. Romarbrevet säger på ett ställe, och det är en svår vers att tolka, men jag missbrukar den lite här. Ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Bibel 2000s översättning. Ha inte så mycket omsorg, alltså lägg inte så mycket tid på det jordiska. Och det samhället pumpar i oss. Att begären väcks. Utan försök att leva ett liv som inte väcker begär hos er hela tiden. Så. Punkt. Ska vi be tillsammans? Fader i himlen, du som skapade oss och våra kroppar och våra dopamingrejer och allt som vi bär med oss här. Jag ber dig att vi skulle få helga de här kropparna. Här att vi skulle få lära oss att skära av det som hela tiden väcker den här längtan efter olika saker. Som triggar våra dopaminflöden här. Jag ber här att vi skulle få lära oss att helga våra kroppar och skära av de här inflödena så att vi börjar uppskatta dina sköra toner, Herre, som du sänder ner från himlen. Så att vi lär oss uppskatta Bibelns texter och bönen med dig och gemenskapen med dig. Så vi inte dränkta i allt det här andra här. Herre, jag ber för oss som använder mobiler i vardagen, som har barn och barnbarn som använder skärmar av olika slag. Jag ber att vi skulle våga sätta gränser, Herre. Våga kapa av armen så att säga, när du förleder, Herre. Att vi skulle våga leva ett alternativt liv mot det som resten av samhället gör här. Tack för den heliga ande. Tack för att den heliga ande är inne och kan ge ett starkare impulser än begären här. Att det kan hjälpa oss att tygla de här begären inom oss här. I Jesu namn. Amen. En sista liten bibeltext. Som bara är lite kul. Galaterbrevet 5 och 16 och 17. Galaterbrevet 5, vers 16 och 17 är lite intressant. Här så kallar han begären för köttet. Köttet är liksom den naturliga delen av människan med alla de här sakerna i sig. Va? Nej, säger jag, låt er ande leda er. Så ger ni aldrig efter för köttets begär. Och sen säger han så här, köttet är fienden till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. i Bibel 2000. Det som står i grekiskan här är lite intressant. Det står att köttet begär det som är tvärt emot anden. Och anden begär det som är tvärt emot köttet. Det vill säga, anden skapar begär inom oss. Efter Gud, efter Bibeln, efter Kristus, efter en massa bra saker, va? Alltså det sätt varpå Gud motarbetar köttets dominans, så att säga, det är genom att skapa starkare begär. Och det är det som är lite roligt att se, att det finns människor som har varit djupt nere i mobilberoende av olika slag och sådär. Och så blir de frälsta och den heliga ande flyttar in och så blir mobilen tråkig därför att den heliga ande är så stark innan dem att de begär saker som är bra istället. Så vi är inte helt utlämnade till det här, utan den heliga ande har starkare begär åt oss än köttet. Punkt och amen. Varsågod.